Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja,
bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Della Sport!
Du lyssnar på Della Sport.
Välkomna till Della Mond. Idag är det fredag, så då är det Della Sport med mig, Jonathan Fuckup Unge i Malmö, och med dig, K. Svensson i Stockholm. Hej!
Ja, hej.
Hej.
Det knallar och går.
Ja, men det gör det. Jag kom ju ner till Malmö. Det kändes så om... Varje gång ni säger så, K. Svensson i Stockholm, så känns det, ja, skärde till lite i mig. Men det, jag får ju acceptera att det är ju i Stockholm jag bor nu. Men jag gör ett undantag från det här livet då. Kommer ner till Malmö på lördag, imorgon alltså. Om man lyssnar idag.
Jag var uppe för någon vecka sedan.
Ja.
Och sen, och då var man tvungen, eller om det var kanske var till och med, jag var uppe ganska ofta, jag var uppe 2 gånger de senaste 2-3 veckorna. Men det senaste, ja, gången jag var uppe, då var man tvungen att hoppa av liksom vid Södra station när man,
ja,
kom i tåget.
Det har jag hört talas om. Ja. Ja. Det kommer drabba även mig på lördag, ja.
Ja, om de inte är klara med...
Får man inte hoppa på Södra station? Är det man måste?
Ja, jag undrar, alltså, grejen är att jag kommer ihåg när jag åkte därifrån, så sa de att man kunde ta något sorts tåg till Södra station från Centralen.
Men min mardröm är att behöva åka ett pendeltåg.
Ja,
att
jag tror att det är ett pendeltåg.
Att behöva åka så, komma, ja, ner där långt ner i källaren, ja, på Centralstationen.
Också alltid längst bort.
Ja, för det finns ju tunnelbana till Medborgare. Ja, det här är ju väldigt ointressant.
Ja, precis, det är jätteintressant. Men det går att gå på Södra station. Men jag tror inte du behöver göra det, för jag tror de är klara med ombyggnaderna. Hur som helst, ja, jag kommer ut där, va, på Södra station. Ja. Jag tror att det är en fredag eller någonting. Kanske en lördag, ja, eller någonting. Ja. Och klockan är kanske sådär 16-17 något. Och vilket jävla puls jag möts av.
Visst kostar ölen så här 15 kronor på Medborgarplatsen?
Ja, men jag tror att det gör det. Men också, jag kände mig liksom som, du vet, när hillbillisarna kommer till New York. Liksom. Att jag möts som en sån blänkande neonljus. Vackra människor som stressar, tar sig fram, men också skrattar.
Och liksom... Du står och kammar dig med en gaffel.
Det är liksom en sak här, kom och kolla på den här filmen, kom och kolla på den här teatern, kolla här, vi har något som heter chuchuk, som är någon sorts maträtt från något land jag aldrig talat om.
I Malmö så länge nu, så söderhallarna imponerar och så fruktansvärt på dig.
Och det kommer fram någon med ett varggrin som lurar byxorna av mig, liksom.
Du ska inte växla pengar på Medborgarplatsen, det vet du. Det finns inget som heter Stockholmspengar.
Jag tror det är Skånedaler funkar här.
Blev du inlurad av Janne Westerlund och ser stans bästa stand-up?
Ja, precis. Jag var bara så på det, och efter det så gick jag till Golden Hits. Och resten av helgen gick jag upp och ner på Drottninggatan. Nå, förutom detta, vad har hänt något sen sist?
Ja, men ska vi också bara säga, det har hänt en del, men jag vill också, ja, bara säga att man kan fortfarande köpa biljetter då och se när jag kommer till Malmö.
Ja, just det. Du la upp för en reklam där.
Precis. Så att vad blir det? Den 1 september är vi på Nöjesteatern.
Ja, nu på lördag.
Nu på lördag. Biljetter på underproduktion.se. Jag kommer ha ganska mad stil. Jag har inte hunnit skaffa mina nya helt galna glasögon. Men de kommer.
Ja, folk ser fram emot det där.
Ja, hoppas det. Hänt sen sist alltså. Bra att du frågade. Jag har då, dels har jag hållit min svit och inte blivit arg en enda gång.
Ja, det snyggt.
Över en vecka nu utan någon så här,
utan arg?
Utan att vara det minsta. Alltså det var jättenära igår. Ja. När Anna var, nej, det var i morse. Anna, hon gillrade en sån listig fälla som jag alltid trampar i annars. Vi diskuterade något som, det fanns liksom ingen anledning att vara arg kring någonting vi sa. Och så sa hon så här, men oj då, vad arg du blev helt plötsligt.
Nej, och fast du inte hade blivit arg.
Nej, jag vet, men i de lägena har jag aldrig blivit arg. Där lyckas hon alltid bara trigga mig. Och jag var så himla nära och liksom bli som vanligt, jag är fan inte arg! Och så liksom, fan också, så går man på den. Men jag liksom hann i sista stund besinna mig. Och liksom sa, jag blir aldrig arg till henne. Och så,
oj,
så var det fröjd och fröjd. Och det funkar så himla bra att aldrig vara arg.
Ja.
Jag hoppas jag inte kommer... Jag har inte blivit testad ännu där det verkligen... Alltså, jag har inte fått så som Simon att ha fått min cykel stulen 3 gånger. Då kanske jag ändå hade blivit arg.
Ja, jag tycker att han borde bli arg på sig själv på något sätt.
Ja.
Varför, jag misstänker... Ja.
Lite, man ska inte skylla på offret, men visst börjar man ställa sig lite frågor när någon blir av med sin cykel 3 gånger.
Ja, då hade jag varit domare där, slängt ut det fallet.
Men annars så har det hänt en grej. Det kanske kräver att man vet att jag blev vegetarian när jag var 15 år.
Mm.
Tänkte, när jag blev det så tänkte jag så här att det är man väl för livet. Men det blev bara 20 års vegetarianism för att min fru kunde inte acceptera mitt livsval.
Jag känner flera vegetarianer som har, precis som du, varit vegetarianer i 20 år. Ja. Och sen slutat och sen på något sätt, de har så här vänt sig till andra och sagt att nu är det er tur att ta upp stafettpinnen. Nu har jag gjort allt för miljön.
Precis. Det är ganska... Men jag hade nog inte kunnat ha mage och ställa de kraven.
Nej.
Men jag tänker också mest... Man kan ju inte be någon annan... Nu är det din tur att ta upp stafettpinnen så inte jag drabbas av hjärt-kärlsjukdomar när jag blir äldre.
Ja.
Så kan jag inte... Det beror kanske på varför man är...
Den här hillbillen hade du kunnat lura till den bilen.
Ja, men det kanske var bra ändå, jag tänkte, att de fick mig sluta med det. För att... Det är ju ganska roligt intresse att odla så här, och hålla på med mat. Och det är svårt. Jag tror att jag kunde vara vegetarian så länge för att jag hade ett ganska litet matintresse.
Mm.
Men man kan säga så här, att jag har inte varit en stor köttätare i mitt vuxna liv i alla fall. Det faller sig inte naturligt för mig att äta stora mängder kött. Att äta 2 kötträtter om dagen tycker jag känns alldeles för mycket.
Okay.
Och sådana där människor som har en vegetarisk dag förstör mig inte på.
Nej.
Okay. Alltså de äter kött minst 6 dagar i veckan och de inte verkligen gör en grej av det. Kan de få ner köttätandet, pressa ner det till 6 dagar i veckan? Det låter konstigt för mig som gärna äter yoghurt, frukt och fröer till lunch.
Usch, det tycker inte jag är en riktig lunch.
Nej, det är ju inte det. Men jag tycker inte lunch är en riktig måltid.
Vissa menar ju att det är middagen som inte är en riktig måltid.
Mm, de håller inte jag med. Jag tycker frukosten är viktig och middagen är viktig. Och allt däremellan är yoghurt och digestivekex, tycker jag.
Ja, kanske då.
Men så gick vår frys sönder.
Mm.
Och mina svärföräldrar är då både köttbönder och jägare. Jag ska säga så här, framgångsrika i de båda fälten.
Ja, oj vad det har, alltså, det tänker man aldrig på. För alltid man tänker på att kylen går sönder eller frysen går sönder, så sitter liksom glada barn och äter glass. Det sitter ju inte barn och knaprar liksom på ett halvt älgben.
Nej. Nej, men vi har nästan alltid fullt med kött i frysen. Och så nu då, samma sak. Och jag fick då äta det här, jag blev det barnet som har tvingats äta extrema mängder tinat älgben. Och inte bara älgben, det har varit älgfilé, ambog, rökt ren, färs på ko, kalvinnanlår, älgentrikot, älgbog, älgben då som vi sagt. Extrema mängder älg. Ja. Tacos. Jättemycket tacos. Och de här älglåren är ju en, alltså det kan man nästan tänka sig om man har sett en levande älg. Tänk dig det, fast död. Så stora är de benen. Alltså helt enorma.
De är enorma. Jag har ju en gång gått ut och sågat upp biff av hjortlår.
Ja.
Man gick stort ut på baksidan med en, liksom en, med en, med en, med ett hjortben och la det på en hubbkubbe.
Ja.
Och så sågade jag till biffarna.
Ja, men bara att man behöver använda en såg i matlagning, ja, då är, ja, man ju liksom långt hemifrån, så att säga.
Ja.
Långt från,
ja,
Kansas. Tog de här älgbenen, läs Anna, tog de här älgbenen, hackade upp allt, gjorde flera grytor. Litervis med gulasch, buff, bib efter bib ner i grytan, porter i gulaschen, mustiga, stora grytor.
Ja.
Som vi liksom, de gjorde vi så vi kunde frysa in dem sen när frysen började funka igen, va? Så att vi inte, ja, skulle behöva äta exakt allt kött.
Nej.
Och sen koncentrera oss på att äta så mycket vi bara kunde av det här andra, ja, köttet. Ja. För som gammal vegetarian så känns det ju ännu mer fel att slänga stora mängder kött än att äta,
ja,
stora mängder kött.
Jaha, okej. Okay. Det
känns ju som det verkliga brottet egentligen.
Om två vegetarianer, nu är inte du på bottenplan, men de hade gått förbi ditt köksfönster, va? Så sitter, ja, du där och de ser hur du moffar i dig. Det är tidig morgon. Klockan är 07. När du moffar, du sitter verkligen och drar, sliter som Obelix. Sliter du köttet med dina tänder liksom. Och hur du, antagligen så nickar de då att de fattar.
Ja.
Att här har ju frysen gått sönder. Och här är det är vegetarian.
Alternativet är värre. Det kanske ser illa ut och äta ren kebab till frukost. Men ni skulle bara veta. Ja, men det här höll då på ett par dagar. Och sen så var vissa köttbitar, liksom vakuumförpackningarna hållt. Så det gick att frysa om dem. Och
ja.
Så gjorde vi liksom en sista stor stek. Och jag liksom gjorde en sista ansträngning så här. Det här kan jag äta. Sen inte kött på väldigt länge.
Nej.
Då går frysen sönder en gång till.
Nej. Nu är det kött i 14 dagar till.
Det är 20 liter mustig gryta som har tinat. Man tror liksom inte det är sant att se så mycket tinad gryta.
Nej.
Nej, men hur ska jag kunna få i mig all den älggulaschen? Hur ska man kunna äta så mycket älgböff? Det blir liksom inte mindre köttigt heller av att det kokat timmavis i rödvin.
Nej,
det blir nästan liksom kraftigare av det.
Ja, det, då,
det är nästan motsatsen mot en näve solrosfrön och några snabba skedar yoghurt.
Ja, det är som att, liksom att köttet har fått attityd liksom, på något sätt.
Ja,
det är ännu mer kött.
Det är det. Så det har hänt. Jag tror att jag kanske har så här skadat min kropp för resten av livet nu, av den här hemska köttdieten. Det har varit som, nej men så varje dag har varit som ett sånt avsnitt av Simpsons där de åker förbi någon håla där liksom Homer går med i någon sån någon utmaning. Han äter, beställer in något som heter heart attack. Så är liksom frukost, lunch och middag i mitt liv just nu. Att ha en sån. Ja, så det, har det hänt dig någonting sen sist?
Ja, inte mycket. Jag var med på, vad heter det? Dela Arte, så det har bara gått två dagar.
Ja, just det.
Så att jag har inte hänt så mycket alls. Jag kan berätta liksom att min rökning går bra.
Ja, är det fortfarande de här sockrade cigaretterna?
Ja, jag röker tre om dagen.
Det låter ganska bra. Du är som kommissarie Bäck, va?
Precis.
Han röker så här en cigarett om dagen kanske.
Ja, jag funderar på om jag ska få ner det till en om dagen.
Mm, du var ju på noll. Så att det var bara två veckor sedan kanske du var på noll.
Ja, jag tycker jag gillar det sten mycket. Sen så har jag åkt buss mest. Det gör jag att jag är tvungen att gå upp ännu tidigare än jag brukar göra, eftersom bussen går så mycket långsammare än taxin.
Vart åker du buss?
Jag åker buss till
min, ofta till ställen.
Jag ska liksom
till dagis och sånt.
Jag åker till skolan och den ligger 25 minuter med buss härifrån.
Oj. Ja.
Så det, jag spenderar liksom
fem minuters promenad.
Så jag spenderar liksom 2 timmar på buss varje dag. Det hade jag inte tänkt i Malmö.
Nej, kanske att du aldrig hade tänkt att du skulle sitta 2 timmar buss.
Kanske inte. Men jag har hållit det där då för att jag försöker skaffa lite rutin på det då. Ja. Dottern är ju helt chockad över att hon är tvungen att åka så mycket buss. Hon kan inte fatta att den här taxitiden i hennes liv är slut liksom.
De första 7 goda åren.
Nej, hon kommer minnas tillbaka dem som de gyllene åren i hennes liv liksom. Då det inte var, det var inte ett tal om något annat än att åka taxi.
Nej.
Vi tog taxi till taxin liksom. Så mycket taxi åkte vi.
Däremot så åkte år följs av 7.
Ja, precis. Men så, däremot så åkte jag taxi en gång då, för jag var tvungen. Och då så var det en kristen libanes som ondgjorde sig över muslimerna på ett sätt jag inte riktigt har varit med om tidigare. Det var inte direkt så att han var negativ. Liksom, han var inte så att han trodde de skulle ta över världen eller att han propsade på någonting så. Men det var så att han skrattade lite åt dem. Och då förstod jag att det här var en kristen libanes som liksom... Hans horn i sidan till mohammedanerna är ju inte på något sätt liksom, att de är liksom just muslimer, utan att de är så lite fåniga. För att han menade att Koranen, den är ju falsk och den är bara påhittad. Den bygger egentligen på kristna och judiska källor som de har missförstått. Så att om det är att en muslim undrar någonting så ska de inte gå till Koranen, utan de ska istället gå och fråga han då, eller andra kristna. För de vet ju allting. Och det var liksom lite, han var med lite skrockig, han skrockade lite. när han tänkte på hur dumt det var alltihop.
Fast han låter ju som att han har en härlig inställning, men jag tror att den inställningen gör det ännu svårare att mötas.
Ja, totalt omöjligt skulle jag säga. Och han, vad heter det, han hade långa grejer. Men det var också så, jag skulle gå Richard Dawkins på honom och förklara hur mycket, för att han sa var så himla absurt, var att i Koranen så finns det en berättelse om någon armé som ska ta över Mecka, men då så kastas de tillbaka på grund av att det kommer en fågelskock med fåglar och kastar glödheta stenar som då fåglarna har tagit från helvetet.
Men detta stämmer inte, menar
han. Och då säger han att det här stämmer inte då för att det skulle vara helt befängt utan för att den här historien är redan nämnd i jättegamla sumeriska källor, menar han. Så det här är liksom bara
ja, men då inte,
nej, men då fanns det ingen Mecka. Så då är det här bara en historia då som Mohammed hade tagit då när han satt och skrev Koranen. Men, då.
Roligt att han har den liksom humanisterna inställning mot religion. Men utifrån, hans humanisterna är ju liksom att vara kristen då.
Ja, precis. men sen också så här, det som jag kunde irritera mig lite var då att han gick igång så himla mycket på det här, att han, vi var på väg någonstans då självklart. Han talade med mig samtidigt som vi åker. Och då, för att jag skulle förstå allt han sa var sant, så åkte han in på en sidogata och parkerade bilen där och tvingade mig att titta på en 5 minuter lång arabiska YouTube-klipp som då bevisade den här befängda historien.
Vet du att jag har en liten fördom mot, vi använder uttrycket invandrare från MENA-länderna.
Ja.
De är lite glada att visa en YouTube-klipp.
Ja, kanske.
Att man ska se någon sån egyptisk komiker. Fantastisk.
Ja, det är kul tycker jag att jag har hört att det är egyptierna som är de stora komikerna i Mellanöstern.
Ja, de stora satirikerna, va?
Ja, det är de absolut roligaste egyptierna. Ja. Men jag, och det där kan jag liksom tycka lite, för jag har egentligen ingenting emot vardagsrasism, eller jag brukar inte lägga mig i vardagsrasism.
Jag tycker inte ens det var rasism. Att,
nej, det är inte rasism, men...
Att män från MENA visar mycket YouTube-klipp. Jag tycker inte det är den värsta fördomen som sprids. Om nordafrikaner då.
Nej, men hade du hört att det fanns ju något nedlåtande i det här skrockandet.
Alltså, jag tycker ju att det är väldigt tråkigt att få ett YouTube-klipp visat för mig. Och kanske när jag inte förstår att en sån etiopisk, vet du, egyptisk talkshow.
Nej.
Där någon välter studion.
Men jag menar på ett sätt, jag blev också det, också med Iranien och deras poesi. Det har kanske tagit upp tidigare.
Ja, ja. Ja, de har det istället för YouTube kanske. Ja,
ja, de har ju liksom att de, hur de kan titta på dem och verkligen tycka synd om den, att man inte förstått hur himla bra deras poeter från tidigt 1000-tal var.
Ja.
Men jag menar bara för att jag tycker liksom att rasism är absolut inte var på statlig nivå och sådana saker. Vardagsrasism tycker jag alltid är lite jobbigt och att sätta mig upp med emot. Men jag tycker det är lite svinjobbigt när vardagsrasism tar upp mycket av min tid.
Ja, ja, ja. Att jag är tvungen att... Underhållningsvärdet är väldigt
jobbigt, ja. Ja. Och så liksom vara rasister men tvinga inte mig att kolla på YouTube-klipp och sådana saker.
Nej,
det säger
nej,
jag.
Men det är väl bra. Det är bra.
Ja. Och det var allt som har hänt sen sist och då är det väl dags för det här.
Det är dags, sport. Henrik Zetterberg, Zäta kallad. Mm.
Ja.
Hans NHL-karriär riskerar att vara över.
Jaha.
Han spelar för Detroit, Red Wings. Men tränaren är osäker på om det blir något spel alls i vinter. Det är ryggbesvär som gjort att han har inte kunnat träna i sommar.
Nej.
Om folk bara visste vad Henrik Zetterberg har gått igenom. Man skulle kunna tro att det är fysiskt omöjligt, säger lagkompisen Niklas Kronvall till Expressen.
Att träna?
Ja, eller det han har gjort. För att jag tror att det är... För sen säger hans tränare nämligen att han har liksom spelat hela fjolårets säsong.
Ja.
Med alla matcher, alla 82 matcherna spelade han med fruktansvärda ryggsmärtor.
Oj.
Och svarade för 56 poäng.
Bra ändå.
Lagkompisen Kronvall säger att han har spelat alla sina matcher och det här visar vilken krigare han är. Ryggen är långt från 100%. Tränaren säger att det är helt ofattbart när man tänker på det. Och det vittnar ju om vilken enorm tävlingsmänniska han är.
Ja.
Och då i februari i år så kände han att det var något strul igen. Han genomgick en rad tester och magnetröntgade ryggen. Och svaret var att det är inte mycket disk kvar mellan kotorna.
Nej, alltså i flera kotor.
Men mellan alla kotorna tror jag det betyder väl.
Men då är han väl körd, är det inte det?
Jag vet inte vad det betyder, men det låter ju
ja, men det är inte att de ska
att inte ha någon disk. Men är inte diskan... Jag trodde diskarna var kotorna.
Men nej, jag trodde diskan sitter mellan kotorna.
Men ja, men när man känner på sin rygg och känner... Ja. Då känner man ryggkotorna eller känner man ryggdiskarna?
Jaha, jag tror man känner kotorna. Eller?
Så diskarna går inåt?
Ja, jag tror att diskarna är mellan kotorna på något sätt.
Så att det är inte som en diskus liksom att den är...
Jag vet inte.
Nej, i alla fall, han har i alla fall inte mycket disk kvar mellan kotorna. Det låter ju som att det gör väldigt ont och du säger att han då kanske är körd. Kanske från hockeyn. Mm. För de frågar så här Expressen, kan du leva ett normalt vardagsliv med familjen just nu? Du plågas inte av smärtorna. Mm. Det onda kommer när jag utsätter ryggen för påfrestningar, så annars är det inga problem.
Påfrestningar som...
Att spela NHL-ishockey, tror jag.
För det är ganska många människor som inte kan spela NHL-ishockey.
Visst är det det. Och det jag hade velat komma in på är det inte väldigt många människor som är 37 år gamla som inte kan spela NHL-ishockey? Varför? Det är väl inte en bisak bara att han är 37 år gammal?
Nej.
Så det, man... Visst är han en krigare som tränar, eller som lagkompisar säger. Men kriget är ju mot naturens gång, va?
Ja.
Visst är han en tävlingsmänniska. Men det är väl tiden han tävlar mot. Här har vi en medelålders man som inte kan spela ishockey mer på högsta nivå. Att de beskriver att det börjar i ryggen tycker jag ändå är konstigt. Det börjar väl med att han är 37 år gammal. Och därför...
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Att de borde ha skickat honom till något dyrt lasarett eller sjukhus, röntgat honom och sen kom de fram till att man är lika gärna bara kunna kolla på hans körkort.
Ja, exakt det här gjorde de ju. En rad tester magnetröntgade ryggen. De hade bara kunnat fråga, förresten, det är väl inte så att du är 37 år gammal?
Var det så att de röntgade handleden bara för att kolla den där grejen som gör att man kan se hur gammal man är?
Ja, men jag fick en sån känsla när man ser en skadad innebandyspelare, att man alltid tänker det. Ja, men det kanske inte är tanken så här att 42-åringar ska liksom springa runt och göra hastiga vändningar på liksom, inomhushallgolv. Att det blir så här. Jag har aldrig sett en innebandyspelare som inte har en sån linda runt knät.
Nej.
Att det är så här att det är väldigt, väldigt onaturligt för alla att spela innebandy. Framför allt om man är över 12, tror jag. Och är man över 37, tänk inte tanken på att spela NHL-hockey.
Nej, man kan ju promenera om man vill röra på sig.
Ja, precis. Men jag tycker det var lite intressant att läsa alla de här artiklarna där alla svansade runt, eller vad heter, inte svansade, liksom gick runt problemet att han är 37 år gammal. Att man inte låtsades om det.
Men jag blir också
visst måste det...
Ja,
ja, att han är 37 år gammal och ska spela ishockey på högsta nivå.
Ja, ja, det är svinmycket. Men jag tycker också att nu blir jag lite misstänksam mot de här diskarna där, som då finns i kroppen och som man tydligen bara har användning av om man har tänkt sig att spela ishockey på den absoluta högsta elitnivån.
Ja, för han plågas inte alls av smärtorna när han bara är med sin normalt vardagsliv med familj.
Med hem och sen,
är det lugnt. Problem.
Nej. Det är bara
är
det här.
Han behöver lyfta någonting.
Nej.
Något med diskarna kan...
Jag kan bara inte spela 3 gånger 20 minuter 84 gånger per år stenhård elitidrott.
Om det kommer en kille som väger 120 kilo och åker skridskor så snabbt han kan mot mig och då kastar mig in i en sarg.
Aj, då känns det i ryggen nu.
Det drar liksom. Det strålar från ryggen. Ja, det var, men det är också väldigt, det är också, jag förstod också varför de, för det är ju inte en rolig diagnos att få. Du är för gammal.
Nej precis.
Ja, det är tacksamt. Men det är väl därför naturen har uppfunnit ryggsmärtor, skulle man ju, det är inte därför, men lite poetiskt kunna säga att det är ju liksom en liten påminnelse så här. Att man behöver inte skrika någon i ansiktet att nu är du för gammal.
Nej,
utan ryggen skickar en liten signal så här, som då Zäta svarar på genom att spela 82 matcher ishockey på högsta nivå med fruktansvärda ryggsmärtor. Att han inte alls lyssnar på de signalerna.
Nej, precis. Ryggsmärtor är ett fint sätt att säga att du kanske ska bli så här, ditt lags talangscout i Europa.
Ja, det är kroppens sätt att harkla sig lite försiktigt och snegla mot ytterdörren. Inte hälla upp ett bamseglas vin till.
Nej. Jag vet inte om det är riktigt, men jag tar de här artiklarna i rätt ordning. Jag chansar. Jag läser från Aftonbladet, det är från den 31 juli. Mm-hmm. Då står det så här: på tisdagen meddelade Kalmar att Bergstrand, Nanne alltså, har blivit sjukskriven på obestämd tid på grund av personliga skäl.
Fråga, är Nanne fortfarande kvar i Kalmar?
Nej, han är sjukskriven. Men han är bara sjukskriven. Jag tror att Rydström är i Kalmar, men vad heter det? Men är alltså bara tillfällig.
Men Nanne är ingen annanstans. Han har varit... Gud, vad länge han varit i Kalmar.
Ja, men han varit i Hammarby en stund också. Så gick det jättedåligt där. Så åkte han tillbaka till Kalmar. Ja, precis. När Sportbladet når klubbchefen Mattias Roselund berättade att Bergstam besökte en läkare under måndagen och därför hörde av sig på telefon. Men han vill inte berätta om anledningen till tränarens sjukskriven. Han ringde till mig och meddelade detta. Han är sjukskriven av personliga skäl. Det får stanna där. Som arbetsgivare uttalar vi oss inte om det. Det är bara för att konstatera läget och vi är helt bekväma med det.
Vi måste prata mindre om att det är så att de är så bekväma. Men det här de inte vill prata om.
Vad sa Nanne när han ringde? Att det får stanna mellan mig och honom och mig, va? Nu ska han vila sig och ladda upp och vi får se när han vill vara tillbaka. Men sjukskrivningen har med Nannes hälsa att göra. Jag uttalar mig inte om det. Men man blir inte sjukskriven utan anledning, om vi säger så. Men han är inte döende på något sätt. Vi hade långa och bra samtal under gårdagskvällen. Kom beskedet som en chock för dig? Både ja och nej. Jag hade pratat med honom innan och visste att han var hos läkaren igår, men var inte beredd på det här beskedet. Hur reagerade du på det? Det är såklart jättetråkigt. Sen ska man veta vilken bransch vi är i. Vi blir utsatta och bedömda. Det är press överallt. Det är inte synd om oss på något sätt, men vi är bra människor.
Handlar om... Nu lät det inte alls så farligt egentligen att nej. När han använde ordet tråk. För att om Nanne skulle ha cancer kanske, då ja. Säger man väl inte, det känns jättetråkigt.
Nej, precis. Om du skulle gissa nej. Nu, vad tror du att det är han är sjukskriven för?
Ja, men då låter det kanske som mer att det är något psykiskt.
Ja, här kommer nämligen frågan från Aftonbladet. Vänta, jag ska se. Handlar det om utbrändhet i Nannes fall? Han har varit tränare så länge. Det finns andra saker i livet som också kan påverka. Vi är människor och saker och privat karaktär kan också göra att det blir för mycket. Efter läkarbesöket konstaterades sjukskrivning och nu får vi omgruppera så fort vi kan. Bla bla bla. Har du en aning om när Nanne kan vara tillbaka? Nej, det har jag inte. Vi har inte sätta press på honom eller någon annan heller. Spelarna informerades om läget under tisdags förmiddagen. Hur reagerade de? Det var lite olika. När man får ett sånt här besked om huvudtränaren, folk reagerar olika. Men det var ingen dramatik eller så. Jag undrar hur olika de reagerade. Spelarna.
Ja, är det klarlagt nu? Det var utmattning.
Han vill inte uttala sig om det.
Han vet inte. Ja, det men låter... hur olika kan de ha reagerat? Lämnade någon rummet gråtande?
Nej, men jag kan tänka på att någon blir så här, går runt och kanske så här sparkar till en vattenflaska eller något. Och så här, sluta. Ja, men lägg av Challe. Det är ju av personliga skäl. Eller någonting, om man heter Challe då. Eller och någon bara så här, whatever, kan jag tänka.
Eller? Någon kanske ifrågasatt diagnosen.
Om den har vi typ talat så.
Tror du någon sa att det där låter som en modediagnos, tycker jag?
Utskriven. Ja, den där gråsen fanns ju på stenåldern. Nej, just han, det gjorde den inte. Men jag tycker att det låter väldigt mycket som utbrändhet. Och nu kommer en uppföljning på den här, för som jag tror att jag tagit från Sveriges Radio. Ja. Klubbchefen Mattias Rosenlund vill stoppa all ryktesspridning. Nu går Kalmar FF ut med varför tränaren Nanne Bergstrand är sjukskriven. Nanne Bergstrand är drabbad av utmattningsdepression. Det berättar Kalmar FFs ledning efter match mot Örebro på måndagskvällen. Bergstrand blir borta i minst 3 veckor till att börja med. Det är svårt att svara på när han kommer tillbaka. Han ska få den tiden och all den hjälp han behöver, säger klubbchefen Mattias Rosenlund. Först gick Kalmar FF ut med att Nanne Bergstrand var borta av personliga skäl, något som hade till syfte att skydda honom. Samtidigt har flera rykten spridits som anledningen. Det är falsk ryktesspridning och den vill vi ta död på i och med detta, säger Rosenlund. Och det här, nu bara, det kanske verkar dum, men det här är några frågor jag har. 1.
Ja, bra.
är det inte mer suspekt att säga av personliga skäl än att bara säga att han har utmattningsdepression? Varför är det på något sätt, varför ska man skyddas? Det hade väl, ett, det är det alla tror, och två, det har väl nästan alla. Alltså, det är väl inget... Trodde han liksom att det här personliga skäl är någon sorts bluffstopp mot ryktesspridning?
Nej, finns det ett sånt stigma kring utmattningsdepression att folk...
Ja, men det tror inte jag att det gör längre.
Nej,
jag kanske har fel.
Folk tycker man är löjlig som har en utmattning. Det tror inte jag.
Sen undrar jag, hur mycket ryktesspridning kan det ha varit?
Nej.
Kanske inte jag läser liksom barometern eller vad de heter där nere.
Men tror du de så spekulerar?
Men det måste ha spekulerats något otroligt. Och i så fall, vad är det för rykten då som du har spekulerat om som är så farliga att de är tvungna att gå ut med att Nanne bara tycker att det är lite mycket just nu?
Ja. Får jag ställa ytterligare en fråga?
Ja.
Vad är ett personligt skäl? Alltså om de sa att det inte stämmer att det var personligt. Alltså, det är ett personligt skäl att vara utmattningsdeprimerad.
Alltså ett personligt, ja det är det ju precis att det är. Men ett personligt skäl, han har väl lite lätt att det är någon sorts stjärnstopp. Jag tror någon gång att jag gjorde det aldrig, men jag tänkte att jag skulle ringa och ställa in ett gig. Och då framföra att det är ett personligt skäl. När de frågar varför jag inte kan. Och då betyder det att ni har ingen rätt att fråga mig om varför jag inte kommer.
Nej, just. Men jag tror de flesta drar sig för att fråga i sånt läge.
Ja, för att man inte
vill höra svaret.
Men för att chansen finns att jag då kommer säga att, liksom, att min flickvän har liksom systematiskt knullat alla brevbärare i mitt område. Och det är det som gör att jag är jävligt ledsen just nu. Till exempel...
Eller liksom att med den.
Att det är något sånt. Men jag
undrar. Gud vad jobbigt för en så klubbarrangör någonstans och känna sig tvingad.
Ja, men jag undrar var de har suttit där i stugorna i Småland och viskat om som är så liksom giftigt och vidigt att de är tvungna att gå ut för att förstöra det här. Att Nanne är en liten tafsare liksom. Att, det, det här, att folk har suttit så här, det här luktar ju MeToo lång väg.
Just tänk personliga skäl. MeToo har förstört personliga skäl.
Ja, man kan inte längre säga personliga skäl. För alla tänker bara, jasså du. Då var det den kvinnliga kollegan som äntligen tog mod till sig. Nanne Bergstrand. Den gamla kåtbocken, det kan man väl tänka sig.
Ja. Och så var det ju inte nu då, utan han är bara jätteledsen.
Ja, han är bara jätteledsen.
Du lyssnar på Della Sport.
Förra gången vi gjorde Della Sport, då var det jag och Simon.
Ja.
Och då pratade Simon yvigt, ska jag säga, om dubbla medborgarskap.
Ja, var han för eller emot?
Han var nog varken för eller emot. Han drev en tes att det fanns ett så här test man kunde göra. Vilket land en svensk friidrottare egentligen tillhör. Mm. Och det är att, kan de tänka sig att vara med i finkampen?
Ja.
Eller rättare sagt, att om de inte kan ställa upp. Det var den här amerikanska stavhopparen.
Ja.
Som hade sagt att han tänkte inte vara med i finkampen. Och han motiverade det med att det var så svårt att flyga med staven.
Okej, men det här är alltså ett sorts liksom lojalitetstest som bara funkar på friidrottare då?
Bara svenska friidrottare också.
Men då kan han orkar inte flyga med staven?
Nej, det var mycket märkligt. Det lät som att han inte... Hade varit supersugen på finkampen, tror jag att han hade hittat ett sätt. Jag föreslog att han kunde låna en stav i Tammerfors. Men det... Ja, han var väl inte sugen här. Simon fick liksom med mig också och snacka lite yvigt om dubbla medborgarskap. Och jag uttryckte saker som att jag fattar verkligen inte varför man ska ha flera medborgarskap.
Nej.
Och att jag tyckte man skulle förbjuda det. Och då visste inte jag att SD hade gått på val på just den saken. Fast lite mildare än jag uttryckte mig. Men så, jag ska säga så här, jag vet inte riktigt var jag står. Jag tycker det låter konstigt att man ska, men så tänkte jag det kanske är som euro, att det är så himla praktiskt liksom. Att ha många dubbla, massa medborgarskap ska man kanske ha. Jättemånga.
Ja, jag var ihop med en tjej som hade 3 medborgarskap.
Ja, jag vill gärna ha fler än så.
Hon var svensk, kanadensare och israel.
Kanadensare och israel. Var hon? Men varför vill man ha många? Eller varför får man ha många ens?
Alltså så här är det. Att jag tror att Sverige och Kanada kanske har ett avtal som gör att de får ha... att man får ha dubbla medborgarskap där.
Ja.
Att vi har gått med på det. Man kan ta det med alla länder, tror jag. Och sen så är det så att Israel aldrig meddelar vilka som har medborgarskap i deras land.
Aha.
Så att de skulle aldrig liksom ringa till Sverige och säga nu så är det så att den här har skaffat ett medborgarskap i Israel.
Man kan råka ha ett där också. Eller ja, nej, men, man kan skaffa helt riskfritt egentligen.
Ja, men till exempel så måste du kanske liksom säga upp ditt medborgarskap, eller om du ska få ett nytt medborgarskap, eller så hör det landet av sig till ditt gamla land och säger nu har den här personen bytt medborgarskap. Men Israel gör inte det av, tror jag, gamla rester från om vi ska fly från antisemitiska regeringar etc.
Ja, ja, ja. Men får man alla fördelar i alla länderna då?
Ja, men du får ju väl i princip också allt det negativa.
Måste man göra lumpen 3 gånger?
Jag tror till exempel att...
Du tänker göra den israeliska lumpen när man redan har varit så 13 månader i Boden. Ja. Sen har man varit i Toronto och legat ute i skogen. Och sen, vad är det, 8 år man ska göra lumpen i Israel?
Det var så att Natalie Portman, kom ihåg, hon hade israeliskt medborgarskap och hon kunde typ inte återvända till Israel, för då hade de blivit haffad.
Hon ska vakta gränsen.
Ja. Va? Där står Panty med. Ja, skyddar.
Varför vill man ha det? Jag tycker det låter jättejobbigt att ha alla de här medborgarskapen.
Ja, men alltså man kan, ja precis. Eller så, jag vet, det är precis, det är inte så att medborgarskap ger en goodie bag. Alltså det är inte så att man får 3, alltså att man får liksom ett klistermärke och en sån här liksom härlig liksom nyckelkedja med i sitt land Sverige.
Ja, men det är väl mycket idrottsmän, kan man förstå, att de vill kanske in i det sista kunna välja vilket land de vill vara för då.
Ja.
Jag vet inte. Det finns säkert fördelar med att ha jättemånga medborgarskap. Jag tänkte det här. Ja. Jag tyckte Simon hade ett intressant test det här om Finnkampen.
Mm.
Om man ska få ha kvar sitt svenska medborgarskap om man som friidrottare nekar Finnkampen. Men då tycker jag ju också det ska, man kan ju också ha, det kan ju finnas skäl som trumfar liksom, om man har väldigt goda skäl.
Ja.
Så jag tänkte vi skulle titta på de 2 senaste avhoppen som jag har sett.
Ja.
Och så kan vi avgöra om det är goda skäl att inte vara med i Finnkampen. Mm. Det är Linus Törnblad då.
Ja.
Höjdhopparen. Som, det här visste inte jag, men han hade avslutat sin aktiva karriär för 8 år sedan.
Ja.
Men nu har han gjort comeback.
Ja, han gick in i väggen.
Han gick in i väggen. Och han ställer in, han säger så här om Finnkampen: det hade varit väldigt kul att vara med.
Mm.
Men det får inte bli som för 8 år sedan när jag gick in i väggen. Jag Nej. Måste tänka på den mentala hälsan den här gången.
Ja.
Det kanske är rimligt att inte utsätta sin mentala hälsa. Fast å andra sidan... han var ju med i VM nu och gjorde comeback. Eller SM och gjorde comeback.
Ja, i SM då, större än Finnkampen. Det är kanske att folk blir surare på den om man är dålig.
Finnkampen är ju en internationell tävling ju.
Ja.
Men i och för sig var svensk mästare kanske... jag tycker han målar in sig lite i ett hörn. För nästa gång han vill vara med i någonting.
Ja.
Då kommer ju man kunna ställa det mot... alltså nu kan du riskera din mentala hälsa.
Ja, han har ju svårt finnarna. Att... Ja.
Då var det så himla viktigt att du inte skulle bli mentalt sjuk i huvudet.
För det måste vi ändå säga, så att Finnkampen av alla internationella tävlingar man kan göra, så måste det vara den internationella tävling där det finns minst press på sig, eller? Ja, vet du vem som vann Finnkampen förra året?
Nej, om det var Sverige eller Finland, nej. Nej, jag vet inte ens det, och då vet jag alltså inte i någon gren vem som vann.
Nej.
Av något kön.
Nej.
Nej, precis. Eller är det... Det kanske är så att Linus Törnblad egentligen ska hyllas för det här. Att han är den enda som ser Finnkampen som en sån jävla omgång.
Ja.
att nu är det svenska stålet ska försvaras.
Ja.
Jag kommer inte klara det här.
Nej, alltså jag står inte ut. När jag vet att det står mellan mig och hundarna, då det blir för mycket liksom.
Ja, men det tycker jag hedrar att han brinner för mycket för Sverige mot Finland. Sen är det den andra som har valt att avstå är Meraf Bahta.
Mm.
Hon är föremål för en dopingutredning efter att ha fått 3 prickar i vistelseprogrammet Adams.
Hon har missat dejter med dopingkontrollanter.
Ah, det är så det är. Men det är inte därför hon inte kommit till finkampen. För hon är fri att tävla medan utredningen pågår.
Mm-hmm.
Istället för att ställa upp i finkampen kommer hon nu att satsa på att delta i Diamond League i Zürich på fredag kväll.
Ja, för där tror jag att man tjänar pengar.
Mm. Nu tycker jag det börjar... Nu rycker det lite i handen som vill ta hennes medborgarskap, va?
Där måste man också som, vad heter det... Ja, men som kapitalist, som ändå Simon är, och vi alla ska erkännas. Hur ställer han sig till det?
Mm. Lyckligtvis finns det en förlängning här.
Okej.
Okay. För det, Diamond League i Zürich är inte skälet till att hon inte kommer.
Nähä.
Utan det gör hon, alltså det, så får det bli nu.
Okay.
Men att hon inte kommer till finkampen. Det beror på att hon har så svårt att koncentrera sig i närheten av finska journalister.
Ja, alltså, men det... Ja, men för de är lite jobbiga då, eller? Nej, jag vet, för hon kommer bli mobbad av dem.
Ja, hon tycker det är jättejobbigt.
Alltså,
handlar om de här 3 prickarna.
Alltså, efter det här, när hela finska landslaget åkte fast för att de stod och sköt upp på någon mack någonstans utanför Lahtis eller någonting, så är finnarna, de är som blodhundar så fort ens liksom, i alla de här liksom fallen, du vet, med de norska skidåkarna. Svensk press har inte varit något. Finsk press har varit, häng dem! Alltså, jag vill se...
Hon har ätit en halstablett och det är samma sak som att dricka Epoch till frukost.
Då... Ja. Fan vad det tog på dem.
Då kommer... det var en man som beskrevs som Meraf Bahtas låtsaspappa.
Okay.
Jag tror också han var tränare. Ja. Han skrev så här, jag tror att finsk massmedia har gett folket en felaktig bild av Meraf. Mm. Hur roligt är det då att åka? Jag frågade henne igår om hon skulle dit. Hon sa nej tyvärr. Vi gick inte in på anledningar varför. Men det är en gissning och personlig tolkning från min sida att det är av den anledningen. Så det är att de finska journalisterna är så himla taskiga.
Jag kan också tänka mig att finska journalister inte bryr sig så mycket om det personliga avståndet. Eller liksom kretsen runt den. Att de kan gå riktigt nära. Jag tror också att det blir sådana som viftar, kanske till och med petar på den med, liksom, med en bandspelare eller en penna.
Precis. Precis. Så att, men jag bara kände att inte det är en jävla anledning att åka dit och visa. Nej, det är de har kanske varit så listiga, de finnarna, så att om man åker dit och visar dem var skåpet ska stå, då kommer ju dopinganklagelserna bara slå ännu hårdare mot henne.
Ja.
Det kanske är ett giltigt skäl då. Både att bry sig så mycket om finkampen att man liksom blir galen, och att vara så taskigt behandlad av finska journalister.
Men det var väl en trevlig nyhet i helgen att dessa två får behålla sina svenska medborgarskap.
De får behålla det, framförallt roligt för Linus Törnblad som inte säkert inte har något annat, att han har blivit laglös annars, som Simon hade fått som han ville. Kanske Meraf också. Jag vet inte om hon har dubbla medborgarskap.
Hon behöver inte ha det.
Nej. Det måste hon inte ha.
Nej.
Det vet vi ingenting om. Men det här var då veckans avsnitt av Della Sport.
Det stämmer.
Vill man höra mer av oss så finns också poddarna Della Art som kommer på onsdagar och Della Pappa som kommer en gång i veckan. Och är man liksom galet intresserad av Della-sfären så finns ju även kvinnopodden Della Q.
Just det, så ligger i sitt eget flöde.
Den ska finnas i sitt eget flöde. Mm. Den gör inte det ännu. Men innan måndag säger de att den ska finnas i eget flöde.
Mm.
Den får man leta reda på själv. Och vill man se Della Pappa avsnitt 8 spelas in, så gör man det på Nöjesteatern i Malmö den 1 september. Och biljetter finns på underproduktion.se. Det var väl allt vi hade att säga, va?
Det var det. Ha det så bra. Vi hörs igen.
Ja, du med. Det gör vi.
Hej.
Hej.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.